Podplay.
Välkomna till veckans spaning med Anna Jinghede, Lena Ljungdahl och Meta Broddare.
Ja, välkomna.
Ja, äntligen är det måndag igen.
Nu är det måndag igen och det är ta med tusan avsnitt 254.
253.
Som vi dunkar in.
Ja, med besked.
Som Harlem Globetrotters. Jag springer framåt korgen, hoppar från trampetten.
Gör en dubbel.
Ja, de hade ju trampett när de körde.
Ja, jag trodde hela poängen var att de så att säga tryckte ifrån med foten så att säga och gjorde ett språng. Ja. Ett språng.
Ja, men inte när de har show. Då hade de ju studsmattor och trampetter, för då gjorde de ju typ så här två volter och sen slamp.
Just
slam
det.
Dunk, motherfucker dunk.
Ja.
Ja, det var en sån jag gjorde.
Ja. Nej, men det är taget.
Ja. Okej, måndag, veckans spaning, och då har ju Meta hittat på något säkert. Är det någonting du vill säga innan, Anna Jinghede?
Nej, jag sitter här i ängslan, traditionsenligt.
Våndans, ja. Men du, vi hade i alla fall en live i helgen, det var kul.
Tycker
det
var länge sedan. Ja, jätteroligt, det är härligt att interagera lite med våra härliga lyssnare. Jag gillar det, de är så fina.
Och de står ju där stadigt, även om vi sviker dem lördag efter lördag.
Ja, det gör vi emellanåt. Men vi har deras förståelse för detta.
Ja, och nu har vi sammaster, eller jag har fortfarande sammaster, men du har ju jobbat som ett litet jävla as i veckan.
Mm. Ja, det var en händelserik vecka. Nu går vi in i en ny här och låt oss hoppas att den blir lite lugnare. Det tror jag.
Låt oss hoppas att du får börja den veckan med en veckans spaning som passar dig sådär ut. Vad skulle du önska att den handlade om?
Något oerhört konkret vore toppen, tycker jag. Inte något jävla abstrakt eller filosofiskt. Alltså. Vi kommer ta oss igenom det också, men det skulle kännas så himla tryggt på något vis. Att få jobba... Men någonting handfast och handgripligt.
Vad tror du om oddsen?
De är inte på min sida.
Är de till en fördel?
Nej, det tror jag inte. Men hon kan överraska broddan ibland. Det har hänt.
Det kan hon. Här kommer hon.
My ladies.
Milady.
Idag skulle ni få något riktigt köttigt att byta tag i.
Ja.
Och det är något så
kött låter
universellt bra och besvärligt som värdegrunder. För många är ju det ett skräckartat begrepp. Kanske för att man har PTSD efter arbetsplatsträffar och teambuildingdagar. Men nu ska vi försöka närma oss det här på ett lite mer som humant sätt. Alltså från den lilla människans perspektiv, så att säga. Och vi ska göra det med en anekdot från det verkliga livet. Och det verkliga livet i det här fallet är när jag var på ordningspolisen på Södermalm. Och i det turlag som jag vid det tillfället var i just då.
Vänta, får jag bara... Jag fick en syn.
Jaha.
Tänk om du och jag och Meta hade jobbat
i samma turlag. Vilken dröm! Verkligen!
Det hade ju blivit... Förlåt, nu måste jag måste fransa ut här i kanten. Det hade ju blivit lite som... Du har ju sett på Fångarna på fortet.
Ja, just det. Ja,
ja. När de springer fram till dörren.
Ja.
Och sen står ju Gunde där. Ja. Lite så här flåsar lite hurtigt. Och så säger han så här... I den här cellen behöver vi någon som... Det hade ju varit så inför varje jobb. I det här jobbet så behöver vi någon som kan medla och förhandla med någon form av människa som tycker väldigt starkt om någonting. In med meta. Men på det här stället så skulle vi behöva liksom handpåläggning, omsorg.
Och ett cylinderbyte.
Exakt. Barbamamma. Vad har vi på barbamamma och byta tändstift? Ja, in med Anna. Ja, och sen är det här, och sen vet inte jag, och så, ja, det hade varit skitroligt ju.
Ja, det hade varit så kul. Jag ser framför mig också utsättningarna. Ja, men vi kör 2+1 ikväll.
Mm. Ja, jag åker massäck hade jag sagt då.
Ja,
nu fortsätter vi.
Ja.
Och då hade vi liksom regelbundna såna här prat om saker och ting. Kan man kalla dem yrkesanledningar, kan man kalla dem samtal om hur ska vi vara, hur ska man uppföra sig, vad får man göra, vad får man inte göra, får man tänka vad man vill, får man säga vad man vill, ja, ni fattar. Och att de var regelbundna hade att göra med att jag vid det tillfället, och det är också ett av de få tillfällena i livet som jag hade en mycket, mycket, mycket bra chef.
Coolt.
Mikael, om du har detta så vet du vem du är. Vi går vidare. I det här läget så hade vi ett samtal om värdegrund. Polisen hade ju en värdegrund, men den var väldigt fluffig och bred och stor och kunde inrymma väldigt mycket. Mm. Så en utmärkta chef i Trubefär bestämde sig för att vi måste nog göra en egen värdegrund som vi förstår innanför skalet på den där stora värdegrunden. Vi måste få prata igenom vad som är viktigt för oss och vad vi själva menar med den värdegrunden. Och då satt vi vid det här tillfället och fick bolla, och en av de ytterligt mycket kloka personerna som jobbade i turlaget, Bengt, om du hör detta så hoppas jag att du vet vem du är, la in en grej som hamnade längst upp i våran lista över saker som gällde för vårt turlag. Och nu pratar vi inte om sådana här saker som hur tröskeln ska vara hög eller låg, eller om taket ska vara lågt eller högt, och hur vi beter oss mot varandra och om man kommer i tid och sånt. Men vi är heller inte jättelångt ifrån det, för det var väldigt konkret. Och en av de sakerna som Bengt formulerade och som har fastnat för mig i resten av livet efter att jag slutade där, det var: jag är aldrig för fin för ett jobb. Jag är aldrig för fin för ett jobb. Alltså,
nej.
Jag kommer inte att stå ovanför om det kommer ett uppdrag seglandes in i mitt öra. Och förstås i en situation där det är tänkt att jag är en av dem som ska kunna svara på det här och ta det här. Så kontentan av det här skulle vara att när våra turlag är ute och jobbar, då ska personerna som jobbar på radion, alltså LKC som lägger ut jobben, de ska aldrig behöva vara med om att de lägger ut en fråga om de kan ta ett jobb och så svarar ingen.
Fy fan.
Fast det finns lediga bilar.
Ovett.
För om man inte svarar, om det är tyst bara för att det är ett lite tråkigt jobb som läggs ut, eller ett lite krångligt jobb som läggs ut, då uppfattas våra turlag som drygt.
Mm, och, det kan man ju förstå.
Kaxigt och lite för fina. Lite näsan upp i vädret. Som att vi bara ska ta läckra och balla jobb med pang-pang och biljetter. Duger inte. För man är inte för fin för ett jobb. Så det satte som tonen för hela våra turlag. Den är så här: okej. Okay, det spelar ingen roll om det kommer 4 snatterier med LMA-kort av ungdom i rad på Oljens City. Vi tar dem utan att blinka och utan att klaga. Därför att vi inte är för fin för ett jobb. Och det sätter tonen för ett helt liksom, arbete för värdegrund. Och nu undrar jag, vad har ni för förhållande till värdegrunder? Och hur har ni behandlat dem? Har ni några egna som ni har liksom tagit fram i familjen, i släkten, vännerna, på jobbet? Och vad betyder de? Och finns det saker de innehåller som har varit särskilt bra eller särskilt viktiga? Det skulle jag vilja veta. Det var en lång spaning. Men värdegrunder är viktiga för mig. Så då får jag prata på. Ha det gött. Bye.
Bye.
Oj, jaha. Värdegrundsspaning alltså.
Så många olika tankar som fladdrar runt,
ja,
i Ljungdals huvud.
Ja, mitt också.
Får jag ställa en fråga till dig?
Absolut.
Har ni såna här prat? För hon började där. De hade ofta såna här prat.
Ja, du menar i på jobbet?
Ja.
Ja, absolut. Det här är ju numera ett, vad jag förstår, mer eller mindre obligatoriskt liksom inslag vid arbetsplatsträffar och så. Och jag måste säga, om man har varit inom det statliga värvet ett antal år, i mitt fall snart 20 år om jag räknar med liksom sjukvårdsverksamhet, så tycker jag ändå att vi förhåller oss vettigare till värdegrundsarbete idag än för 20 år sedan. Jag kunde ofta förr uppleva att man försökte omsätta då en samling, vad ska man kalla det? Tankar, värdeord och liksom en grupp överenskommen, ska man väl säga, uppsättning, principer för hur vi ska förhålla oss till varandra och patienter och andra vi samverkar med, på ett sätt som var alltså påtvingat och ibland ganska, alltså man lyckades aldrig med implementeringen riktigt.
Nej.
Nej. Kände jag.
Jag håller helt med dig. Jag har ju själv jobbat på ett företag där man där värdeorden pålitlig, kompetent och handlingskraftig egentligen aldrig nådde längre än till roll-upsen som man fick släppa med sig runt om på olika konferenser och en hemsida.
Eller när man liksom, sällskapsspelet, där man i grupp ska spela spel för att närma sig värdegrunden.
Eller den klassiska kakburken som fanns inom polisen. Man skulle ta en lapp ur kakburken till fikat och sitta och då diskutera. Det är fel sätt att göra på. Men jag tror att det här är inte staten i sig unik. Utan att om man inte gör det på rätt sätt och har, som metas av den här goda chefen, då blir det bara en roll-up och några ord på en hemsida som egentligen inte genomsyrar någonting.
Men jag tror inte att det är livsviktigt med den jättegoda chefen för att det här ska falla väl ut egentligen. Alltså jag förhåller mig till värdegrundsarbete som något som vi alla egentligen gör mer eller mindre omedvetet varje dag. Vi har ju som nation betraktat, om vi betraktar oss som en population, som en arbetsgrupp, så har ju vi en värdegrund att förhålla oss till. Vi har valt en demokrati med alla dess principer, vi har valt en legalitetsprincip, och vi har valt att ha en fri åsiktsbildning och allt det här. Det är ju det finaste av värdegrunder egentligen. Det är inget vi jobbar kanske nödvändigtvis aktivt med, men vi förhåller oss ju de allra flesta till det som något som är väldigt, väldigt viktigt och som ger oss en trygghet.
Ja, och i varje stund och varje vägskäl och varje möte så gör ju du egentligen ett val grundat i någon form av värdegrund. Man kan säga att varje dag är en valdag.
Ja. Alltså,
huruvida du upprätthåller eller är den som står och lossar på muttrarna för att den här jävla värdegrunden ska rasa, och så är någon annan som får stå och skruva helvete. Och där kan ju kan ju hjälpa med en god chef, för det är ett ganska starkt signalvärde om hur om det är okej att stå och lossa skruvar eller om man blir så att säga tillrättavisad in i
Ja, men det håller jag med om, verkligen. Alltså, polisens värdeord. Ja, eller hur? Minns du polisens värdeord? Och polisens värdegrund?
Har det varit samma i alla tider?
Nej,
eller?
Det tror jag inte.
Du måste tänka att jag är ju pensionär, höll jag på att
säga. Ja, men vi ska vara effektiva.
Ja.
Vi ska vara engagerade.
Ja.
Och vi ska vara tillgängliga.
Ja, de där har ju funnits ett tag. Kom de med omorganisationen? Var det då man liksom fräschade upp det?
Nej, den har funnits längre än så.
Ja, du ser. Kakburken nådde inte hela vägen.
Nej, men och grejen är den, jag kan absolut tycka att det är vettiga ord som sammanfattar på något sätt ja, men våra värderingar. Men samtidigt så slås jag ofta av, dels i de såna här arbeten som jag själv har varit del i, att ta fram värdegrunder och resonera kring dem, och vad jag har hört och förstått från andra, att det ofta landar i extremt abstrakta ordalydelser eller liksom begrepp. Mm-hmm. Är det inte så? Vad innebär att vara tillgänglig? Som polis.
Jo, nej, men det är därför det skiter sig med implementeringen. För att om vi har 20 personer som får reda på att glöm inte att du ska vara tillgänglig, så kommer den här tolkas på 20 olika sätt. Om
Exakt.
Man inte i gruppen bestämmer sig för oss, så betyder det här.
Ah.
På det här sättet förväntar jag mig av dig som medarbetare eller chef, eller alla ska ju ha samma på ett jobb helst, så är det här som gäller tillgänglighet, för annars är det ju bara ett ord.
Det är fritt, det jag menar.
Fritt fram för tolkning.
Men och samtidigt så förstår jag ju också att det är ju superviktigt att alla i en grupp kan relatera till ordet och förstå begreppet. Annars så har man ju inte liksom fått med sig gruppen i det här synsättet.
Nej, och där... jag har ju varit på rätt mycket arbetsplatser. Låt oss ta skolan som exempel.
Ja.
Där man på något sätt har, tycker jag, på många platser gått lite vilse, att man tror att man måste vara i konsensus med allting. Mm. Alltså, om det finns ett styrdokument eller en policy, en rutin eller någonting de fucking bara har bestämt att de ska göra, typ att ungarna inte får keps på sig eller vad det nu kan tänkas vara. Där har det smygit in så att om jag inte håller med om den här bestämmelsen eller värdegrunden eller så, då behöver jag inte heller göra vad jag kan för att upprätthålla den. Så att där har jag försökt ge lite, på ett väldigt stringent sätt säga så här: ni behöver bara förstå. Du behöver ha djup förståelse för vad den innebär. Mm. Sen är det så att du är anställd på ett jobb där man har den här bestämmelsen. Och om du inte håller med om den, då är du två val. Antingen får du se till att upprätthålla den och göra våld på dig själv då, eller så får du jobba någon annanstans. Mm. För det är därför det skiter sig på många arbetsplatser, utan jag kämpar bara för att upprätthålla de sakerna som jag egentligen har en personlig liksom åsikt, att den går ihop med min egen personliga värdegrund. Mm. Och där blir det viktigt att tala om, det här är det vi har bestämt och nu är du anställd. Du får lön av oss och därmed ska du upprätthålla dem. Vad du tycker om det är skitsamma. Sen ska vi komma ihåg att det är mycket lättare att upprätthålla en värdegrund om jag kan se vinsten i det, om jag liksom är personligt engagerad i det. Men ibland får man bara göra det ändå.
Och samtidigt så tänker jag så här, för att jag tror ju att en värdegrund på en arbetsplats, så som polisen till exempel, är jätteviktig för faktiskt kulturarvet. För det sätter ju ett förhållningssätt internt och i relation till dem vi har att tjäna, så att säga. Och det vill vi ju ska vara hedervärt. Vi ska ha liksom en hedervärd etisk och moralisk kompass som vägleder oss. Ju. Vi vill inte bli förknippade med någonting.
Men såg du det
annat.
Som en motsats till det jag sa?
Nej, men det kommer jag till nu. Ja. Svårigheten tänker jag med, eller så här. Om man upplåter, som du var inne på, en grupp att sätta en värdegrund, så inbillar jag mig att värdegrunden som man landar i och som man känner inom den här gruppen att man vill ha på i en viss miljö kan också variera utifrån hur pass normkritisk gruppen är och vilka normer och idéer som finns i den aktuella miljön. Och det innebär att värdegrunden borde kunna skilja sig från, låt säga, en grupp metallarbetare till en grupp förskolepedagoger till en grupp sjuksköterskor till en grupp poliser. Och vem avgör egentligen vad som är en vettig och sund värdegrund?
Jag är 100% med dig. Du kan ju inte bestämma en värdegrund i Sverige och den ska implementeras på alla yrken, alla städer. Nej, nej, nej. Du kan ha en värdegrund bland syslöjdslärarna och en värdegrund in i köket. Det skiter jag i. Men när värdegrunden är satt och vem som bestämmer, ja, det finns ju olika processer att komma fram till. Antingen är det en chef som bara har sagt så här rullar jag ut, här är vår värdegrund, välkommen till yrket. Om du håller med om det här kan du jobba här och då förväntar jag att upprätthålla dem. Eller som en annan typ av chef som säger, nu ska vi jobba fram en gemensam värdegrund. Men det jag menar är att till slut så har den ju befästs. Till slut har man bestämt sig för den. Och då har du en värdegrund hos sjuksköterskorna, vad sa du mer? En värdegrund hos metallarbetarna och så vidare. Olika. Men när du är metallarbetare på en arbetsplats där man på något sätt har kommit fram till en värdegrund, då kan du inte sitta med armarna i kors och säga, jag håller inte med om vårt yrkes eller vår företags värdegrund, så att jag kommer aktivt motarbeta den. Då kanske du behöver jobba på ett annat metallarbetarföretag som har en annan värdegrund.
Men jag menar om det finns skeva normer på den här arbetsplatsen, så kommer det också kanske avspeglas i värdegrunden. Och då kan du hamna i ett läge där du har anledning att faktiskt ifrågasätta den. För du kan inte skriva under på vad den gängse synen är på den här arbetsplatsen.
Och då står med det här vägskälet, antingen så är jag på ett företag och behöver göra våld på mig själv för att upprätthålla en värdegrund som jag tycker är för hög, för låg, för skev, för sned, för krokig eller för diffus. Eller så får jag vara på en annan arbetsplats. Så att jag vill bara skicka med där ute att ni behöver inte vara konsensus. Inse att du är en kugg i ett hjul, och någonstans så har ni i grupp eller en chef bestämt er för någonting. Då är det din förbannade uppgift att antingen upprätthålla den, eller det brukar finna, there's a time and there's a place, att ifrågasätta värdegrund. Då får du väl höja upp din lilla röst på någon form av kreativt möte eller en arbetsplatsmöte när ni ska omvandla er värdegrund. Men om du är en person, om du känner på dig att du är en person som sitter och skruvar mutter för att du inte tycker om de regler som har fattats, då behöver du kanske vara på en annan arbetsplats.
Definitivt.
Och sluta motarbeta dina kompisar.
Eller fundera på varför jag har en sån för trots allt så tror jag att de allra flesta arbetsplatser har väldigt fina och bra värdegrunder. Jag vill tro det i alla fall. Så kanske bör man gå till sitt inre och till sig själv och fundera på, varför har jag en så starkt avvikande synsätt på de här värdeorden eller inställningen än vad mina kollegor har?
Jag tror väldigt sällan problemet är att jobbet inte har en bra värdegrund. Jag tror att det är en massa douchebag som inte vill upprätthålla dem, för att det är jobbigt, krångligt, tidskrävande, och du måste ner i källan på dig själv och leta lite grann. Och det tycker inte alla människor om.
Men jag måste säga, jag ska erkänna att det har funnits stunder i min yrkeskarriär då jag har känt att det här är ett jävla flum, alltså. Så sitta och så att påtvingas och spela spel för att diskutera.
Rulla
apelsin.
Ja.
Men jag måste säga, det kanske har med min kronologiska stigande ålder att göra, eller vad vet
vad
jag?
Vad jobbigt om min ålder inte hade varit kronologiskt stigande.
Ja, precis. Jag inser, det var det jag skulle säga. Att jag tror, rätta mig nu om jag har fel, du kanske obstruera, men jag vill påstå att har man en välformulerad värdegrund som majoriteten på en arbetsplats förhåller sig till och accepterar, så menar jag att det går hand i hand med trygghet och tillit i en grupp.
Jag obstruerar inte det minsta. Alltså, det ska vara lätt att göra rätt. Och för att göra rätt så behöver du veta vad fan är det jag ska göra som är rätt. Så ju flumrigare det är, desto mer utrymme finns det för egna tolkningar, slingringar, som det heter. Och bara så här, om jag inte riktigt förstår, nej men då ids jag inte heller engagera mig. Det är väl inte så svårt. Utan en tydlighet gör ju att det blir väldigt lätt att göra rätt.
Ja, och det finns flera aspekter.
Om du tycker att en värdegrund är flummig, då vaknar inte du på morgonen och bara, nu jävlar ska jag kavla upp armen och dra mitt strå till stacken, till den här stacken som jag inte ens vet vad den ska ha för form, färg eller när den ska vara framme.
Nej, jag håller med. Men jag tänker också att värdegrunden kanske är olika viktig inom också olika arbetsmiljöer. Jag kan ju inte utgå från så många andra då än numera polisen. Och jag tänker att genom att man systematiskt arbetar med värdegrundsfrågor så tvingas man faktiskt också en grupp att prata om både obekväma och ibland jobbiga saker. Jag menar, det är inte en slump att det är insatsgrupperna inom svensk polis som sannolikt jobbar allra mest med värdegrundsfrågor.
Absolut inte. Det får inte finnas någon otydlighet.
Precis, men det måste också framförallt finnas mjuka värden för att kunna utföra det hårdaste och det tuffaste tuffa. Liksom.
Ja, absolut. När man var heltidslärare på polisutbildningen så var man ju också mentor för en klass. Och i det arbetet så ingick att ha såna här mentorssamtal med dem. Mm. Och då samlade man dem i basgruppsform och så fick jag sätta mig med dem på ett väldigt härligt sätt. Alltså ett helt annat sätt än resten av studieklimatet. Vi köpte lite vinerbrödlängd och vi tände ett ljus. Och så satt vi, vissa kan tycka att det är flummigt, men då pratade man om så här.
Och du tog fram ett nät med apelsiner.
Ja, exakt. Det hade för sig jag kunnat göra bara för att se deras miner.
Ja, förlåt,
det hade varit en jävligt bra icebreaker. Men när jag, tyvärr hade jag inte sinnes när det var att göra det. Men då hade man ämnen som man skulle gå igenom. Du har valt ett yrke där du kommer ha makt över andra människors liv. Låt oss prata om det. Och nästa gång, du har ett yrke där du kommer vara absolut pissrädd ibland. Låt oss prata om det. Ja. Och sen så sitter man, och inte, du kan inte slinga nu. Dörren är stängd.
Det där
nu ska
tror jag
vi
bra.
Prata det här. Vi kommer gå laget runt och så vidare. Och då i det här så mejslas de ju in i yrkesrollen. Och sen så får ju någon annan ta vid. Och det är ju att göra det oflummigt.
Men det där tror jag är svinbra. Alltså etiska, alltså dilemma. Mm. Dilemmadiskussioner. Mm. Då kommer också fram ibland ganska intressanta synsätt och förhållningssätt. Och är det tillräckligt klyschigt sagt högt i tak, så tillåts ju alla de tankarna att komma fram. Vilket gör att man ju faktiskt också kan mötas i möjlighet att påverka varandra. Att bli ibland skönare människor, helt enkelt.
jag utvecklades av att hålla i dem.
Ja,
alltså,
det är klart.
För att det sa så jävla bra. Men nu har vi pratat mycket yrken, men du, liksom jag, vi har ju olika värdegrunder med olika, i olika vänskaper, i olika arbetsgrupper, i familj och så vidare. Och där är ju ens egen, du har ju en egen värdegrund också. Vår podd har ju en värdegrund som vi har ju, så att säga, hissa fanan jävligt högt. Att vår kompassnål, vår moraliska kompass har vi pratat om, gör ju att vi inte tar i vissa frågor, vi lyfter inte på vissa case, det är vissa saker vi inte gör, medan vi absolut inte backar kring andra saker som andra säger sist då. Så att jag skulle säga att värdegrunden är ju din personliga kompassnål i allt från yrkesval till kärleksrelationer, till vänskaper, till liksom olika grupperingar. Och när jag har en sån här värdegrundsövning som jag alltid kör samtal ett när jag har mentorskap med folk. För att jag har kommit på att folk vet inte ens själva vad de har för värdegrund. Mer än på ett ganska flummigt sätt. Alltså att de kan inte sätta riktigt ord på det. Och din för du har ju liksom jag och många andra varit i situationer, det kan vara en vänskap, det kan vara ett yrke, där man konstant måste göra våld på sig själv. För att det är en sån stor diskrepans mellan vem du är och vad du står för. Och vad företaget du jobbar på står för. Och det är ju utmattande. Och det är då man oftast till slut säger upp sig, gör slut och så vidare. En enkel sätt att förstå det, om du sätter dig, om du är bjuden på ett bröllop, du plus en, du sätter dig vid ett bord och sen så, du vet, lite så att tafatt så hälsar man på alla runt bordet. Jag är kusin och jag är gift med han där borta, och så håller man på så där. Sen så efter typ en halvtimme på middagen så känner ju du, Anna Jinghede, ganska instinktivt, du kan inte sätta liksom fingret på det, men du känner ganska instinktivt så att den här personen, en skön jävel. Den där skulle jag kunna tänka mig, och efter när vi liksom bryter taffen här så kan jag tänka mig att ta en drink eller fan, till och med du är ju också lite patologisk på det sättet. Den här personen ska ju liksom föda hennes barn sen och sådär. Medan det kanske sitter någon på andra sidan bordet som man instinktivt känner så här: fy fan vilken oskön jävel. Och då har ni har inte pratat om någonting liksom djupt. Ni har inte diskuterat vad ni röstar på än, eller ni anser om, inte vet jag, NATO. Men det här instinktiva känslan, och då har jag då lärt mig, för mig själv har gått de här, det är ju oftast att några av dina topp tre på dina egna värdegrunder, där är du ganska okompromisslös. Alltså, skulle du befinna dig i en situation där någon konstant trampar på dina topp tre av dina, säg att du har, vi bara hittar på 20.
Mm.
Så kanske du kan vara gift eller vän eller jobba på ett företag med någon där det liksom skevar på punkt från typ 7 och neråt. Men man har liksom en topp 3 där man känner instinktivt vilket as du är. Och där är man ju ganska kompromisslös. Så att, jag till exempel kan ju stå ut med människor. Jag har människor i min absolut närmaste krets. Vi har helt olika syn på ekonomi, politik, barnuppfostran, hobbies, tidsuppfattning, tradition och så vidare. Men har jag, för då har jag för min egen del bara så här. Människor som inte har en känsla för eget val och eget ansvar. Jag kan kalla det såna här som alltid skyller på andra, skyller på samhället, skyller på omständigheterna.
På omständigheterna, ja.
Mm. Ja, det framkallar det fula i mig, kan jag säga, rakt av. Två, människor som inte är snälla mot djur. Och människor. Alltså där, med djur, liksom, det har ju också med det vi pratade om innan, det här svaga. Alltså det spelar ingen roll om vi klaffar på resten av mina 19 värdegrunder. Om du skjuter ur det på djurkontot alltså, då jag kommer mest troligt inte kunna jobba med dig. Jag kommer inte kunna ha dig som vän. Nej men på riktigt, för att jag kommer behöva göra så mycket. Det säger för mycket om dig som person, så att jag kan inte tolerera resten. Och sen har vi det här också med lite så här frihet och kontroll. Människor som utövar kontroll över andra. Som snor frihet ifrån varandra genom. Där har du mina topp tre. Där jag har svårt. Jag skulle inte kunna befinna mig anställd på ett arbete där någon av de tre skevar. Jag skulle inte kunna vara tillsammans med någon eller ha en sån som vän. Så nu när jag säger det här, Anna Jinghede. Kan du liksom ringa in dina, du behöver inte så här bara på rak arm, det här är ju en veckas jobb kanske, men vad har du på din topplista?
Får jag bara knyta tillbaka, menar du att det här är övningen? Du inledde med att säga att du ska berätta om en övning och så jag sitter och väntar
förlåt. Ja, jävligt övningen är att alltså första veckan så får de gå hem och sen får de så här fundera, de får massa värdegrunder på ett papper, alltså hundratals olika värdegrunder. Så här, plocka ut dem som är du. Plocka ihop en godispåse av det som är du. Det brukar bli ungefär 10-20 stycken, brukar jag säga. Sen får man rangordna dem. Nu vill jag, och det är jättesvårt, skriv dem på 10 post-it-lappar. Där liksom post-it-lapp 1 är den absolut viktigaste för. Det är den som identifierar dig, liksom den du absolut aldrig kommer kunna tumma på. Och sen så rangordnar du dem 1-10. Och sen diskuterar man det, så här, vad betyder det här för dig? Och om du tänker på dina relationer, ett yrke och så vidare, är du på rätt plats? Och sen tar man de här 10 och så grupperar man dem i 3 grupper. För de brukar oftast ha lite olika samma tema. Man tänker så här, djursyn, människosyn, rättvisa, allt det. De pratar ungefär samma språk. Och sen kanske var någonting annat som är omsorg, lojalitet och så vidare. Då lägger man liksom dem i 3 grupper. Och sen så säger jag så här, från den här dagen, varje gång du söker ett jobb, varje gång du funderar på att bli lite mer seriös med relation och så vidare, skriv upp det jobbet eller den personen på en lapp och så lägger du den mitt i de här jävla grupperna. Sen frågar de här 3 grupperna, vad tycker du om det här yrket? För då blir det så, då går det allt från flum till jävligt konkret. För då kan jag säga så här, du ska inte jobba på det här företaget, för det här yrket, om man tittar liksom på arbetsbeskrivningen, går emot liksom 8 av 10 på din topplista. Även om du är smickrad av pengarna, att det är liksom strategiskt smart eller att det är bra för ditt CV, så här, du kommer göra våld på dig själv varje dag. Det kommer inte hålla. Medan något annat säger, men det här kan funka. Spännande. Det är övningen. Den är ganska intressant att göra. Men nu vill jag veta, vad är din topp 3?
Ja, men först måste jag kommentera, för jag är helt enig med dig. Jag tror som du att man jobbar ju med kanske 10 såna här liksom värdeprinciper eller vad vi ska kalla dem. Men däremot så tror jag att man har topp 3 kan vara olika på ens arbetsplats kontra i relationen till sin man till exempel, eller i relationen till en vän. Och ja, alltså, oj vad svårt att bara så här krysta fram. Det här med människor som blir offer för omständigheter, det är ju något som går stick i stäv med min syn på omständigheter och vad man gör för att påverka sin egen situation, ja, helt enkelt. Mm. Så ja, den delar jag helt och fullt. Är jag i den arbetsrelaterade miljön så är ju egocentrism någonting som jag har väldigt svårt för. Det här som tangerar det icke-kollegiala. Att man så att säga, jag drar nu, jag flexar ut nu 14.00 när man, fast man ser att ens kollega man
jaget
har varit ute...
Jaget före laget.
Ja, precis, ja men faktiskt, jäkligt klyschigt men faktiskt ändå rimligt och vettigt. Och... Mm. Att inte vara uppriktig, det är också en sån här princip som jag
ärlighet
har väldigt svårt. Ja, ärlighet. Och det är i och för sig ungefär, har du förresten, har du tre värdeord på din familjesituation? Jobbar du värdegrund hemma?
Håll din käft. Det är där vi...
Jag gick lite för långt där kanske, ja.
Nej, nej, eller... det är våra tre ord.
Ja, ja, det, ja, ja.
Så ofta som möjligt, håll din käft.
Okej, jag trodde jag kanske klampade in här nu på djupt
vatten. Nej, det har, och jag håller helt med om att man har ju olika roller. Jag har ju en roll i, min, i mitt liv som lilla syster. Jag har en roll som mamma. Jag har en roll som vd. Jag har en roll som... Och det är såklart att man höjer och sänker. Men till syvende och sist, jag tror att topplistan, det är för mycket i din egen core. Jag kan liksom inte säga, aha, nej men på mitt jobb spelar ingen roll att någon misshandlar hundar.
Nej, nej, precis.
Det spelar ingen roll.
Jag fattar.
Du ska dö bara.
Ja, du, det finns bara en väg. Det finns bara en väg där. Ja, men för jag tänker så här, när det rör familj, vi har ju ingen liksom uttrycklig, det är ju inte så att vi sitter och har familjeplatsmöten så att säga hemma, öråd. Men däremot, och dessutom så tänker jag så här att om man hade haft så vitt skild värdegrund från sin bättre hälft, då hade man ju inte liksom levt i flera decennier med den personen, så enkelt är det ju. Men och dessutom, de få gånger det blir konflikter så handlar det ju ofta om att man har klivit över värdegrundsprinciper av ett eller annat slag. Mm. Det bottnar ju ofta i det. Men jag satt och funderade här. Jag har tre för min familj. Och det är ärlighet. Vi ljuger inte för varandra i vår familj. Det gäller alla tre i familjesystemet.
Vi Men vadå aldrig?
Nej, vi ljuger inte.
Okej. Okay.
Du tycker okej.
Ser jag tjock ut i den här? Ja.
Ja.
Det gör du.
Det uppskattar jag mer.
Ja.
Ja. Kommunikation. Ja. Superviktigt.
Ja, men nu är du för flummig.
Det är asflummigt.
Är det att ni har Rakel hemma?
Ja, ja.
Vad betyder kommunikation?
Nej, det betyder att vi har rak. Vi ska ha rak kommunikation.
Okej.
Okay. Mm. Är det någon som skaver?
Och de två hade jag satt i... Och i min övning så hade jag satt ärlighet och rak kommunikation. De hade du fått placera i samma grupprum av de här tre grupperna. De pratar, de är kompisar.
Det kan jag tänka mig. Och sen tillsammans, kan det vara ett värdeord? Kan man få det som ett värdeord?
Utveckla.
Om vi går och grubblar på någonting som har hänt i arbetsrelaterad miljö eller något som skaver eller något som inte känns bra, då är det någonting vi jobbar med tillsammans i våran familj. Då lyfter vi upp liksom steken på bordet och så pratar vi om den. Vad är det som är problem? Vad är det vi behöver jobba med i den här familjen för att få det här att lira?
Mm.
Och vi löser problem tillsammans. Gärna.
Mm.
Och vi somnar inte osams. Mycket viktig princip i min familj.
Mm. Men där har ju du en fin liten smörgåstårta av olika värdegrunder för familjen.
Ja.
Och då vill ju till sig att det räcker ju inte med att en har bestämt det, utan då vill det till sig att alla i en familj är tillfreds med dem. Och det är ni uppenbarligen med tanke på att ni har bestämt dem tillsammans och efterlever det.
Alltså bestämt dem tillsammans. Återigen, det har vi ju naturligtvis. Det är inte så att vi har suttit och fört protokoll på det här. Men jag tror att vi är överens om dem. Eftersom jag
inte... Ja, men det genomsyrar er sätt att leva.
Ja, jag menar det. Jag upplever ju inte att det saknas i alla fall.
Nej. Och jag kan lova dig att Det går inte att ta din, för ert jobb, för er familj funkar utmärkt, men det hade inte gått att ta de här tre värdegrunderna och helt utan skav kunna trycka in en
Nej,
annan familj.
Absolut som har ett annat, inte.
Utan man får ju jobba fram det som funkar, och det är där, så att så här, det är det som är min grej i mentorskapet. Du måste börja med dig själv. Om du inte har koll själv på hur din kompassnål snurrar, vad du kan kompromissa på, vad du absolut inte kan kompromissa på. Och där har ju du huvud på spiken, Anna. Med ålder så är det ju mycket lättare. För då har du ju testat på. Du har ju varit så att säga runt och konstaterat, åh, det där funkade jättedåligt. Det där fick mig att liksom må dåligt, ledsen, arg, glad och så vidare. Så du blir, men
om man har gått på minor framförallt.
Ja, men intressant. Och jag kom bara på, jag skrev här medan hon sa, för att ni som inte var, LMA-kort slängde nu, så jag vill bara säga vad det är, eftersom vi också är en folkbildande podd. Som heter ingen så här. Och det här är ett ovett som man har inom polisen. Det är att om det larmas ut ett jobb som är, man vet att det är ganska tråkigt och kommer ta lång tid, du ska snart sluta och så vidare. Det var ju det hennes turlag bestämde. Vi är de som trycker på knappen och säger, ja, vi tar det. Och LMA-kort, snattar med LMA-kort, det betyder, LMA-kort är ju en typ av identifikationshandling som egentligen inte är någonting. Den säger att du är asylsökande, men det är inte en fullgod identitet, för du kan ha uppgivit att du heter Kalanka när du skaffade ditt LMA-kort. Det vill säga att det blir jävligt problematiskt för patrullen på plats, därför att nu pratar vi rent juridiskt. Man behöver kunna identifiera personer om de är misstänkta för brott innan man får släppa dem. Och så är det ett jävla gissel med det där. Så att nu fick ni reda på det också. Men jag har själv suttit i bil. Man har suttit med lite äldre gubbar som säger så här, nej för fan, tryck inte på knappen. Vänta ute bara. Det är någon annan som inte står ut med tystnaden som till slut trycker på knappen. Det är en ganska dålig värdegrund.
Verkligen.
Illojal.
Verkligen.
Fan vad långt det blev.
Ja, men det blev
bra.
Det.
Det var viktig spaning.
Verkligen. Och vi har inte alls...
Vår värdegrund är att vi pratar hur länge vi vill.
Ja, precis. Och sen när vi har fått nog, då säger du bara de tre magiska orden.
Ja, håll din käft.
Ja. Ja.
Och ni stänger av bäst när ni vill bara.
Det
ingår liksom i paketet.
Ja.
Nej, men på torsdag, Anna, då kommer den sista... Den avslutande och sista delen i mysteriet kring de här försvunna flickorna runt Olle Möller.
Just det. Ja, då kommer ni få själva upplösningen så att säga. Det blir spännande, så säg.
Blir det ett jättelångt avsnitt eller?
Det kommer nog bli lite längre än vanligt, tror jag. Det tror jag vi kan säga redan nu.
Och vi har ju gjort som så, eftersom du... med bravur håller taktpinnen och tråden och har hela caset. Jag sitter ju egentligen bara nicka, så att det kommer bli en rövhatt även denna vecka för att du ska få vila din röst i slutet.
Ja, underbart. Jag älskar dem.
Och tills dess?
Tills dess, Instagram. Ljungdahl och Ginghede, och mejla gärna oss på hej@ljungdahlochginghede.se. Nej! Nu tänkte jag säga hemsidan. Ja, ni fattar vad ni ska göra.
Ni kan göra ungefär som ni har gjort alla andra veckor.
Ni kan lyssna på ett annat avsnitt när jag säger det.
Exakt. Men jag skulle vilja tillägga också att det är fan inte... Nu släpper vi det här bara. Det är vår värdegrund också, att man får göra fel och bara släppa skiten. Jag tycker att ni... kan räkna ut exakt hur få dagar det är kvar till den 2 september när våran bok släpps.
Åh gud, jag trodde du skulle säga till julafton. Då hade jag sagt, håll du din käft.
Nej, jag håller på den i några veckor till. Nej, boken! Det är inte många dagar kvar nu.
Nej, jösses.
Fyra veckor. Det var bara det jag ville ha sagt.
Härligt.
Vi hörs på torsdag, hörni.
Det gör vi. Ta hand om er. Bye.
Bye.